Det ska alltså handla om magnetoenkefalografi, MEG. En apparat som är utvecklad för att mäta de svaga magnetfält som bildas i hjärnan runt de nervceller som för tillfället är elektriskt aktiva. Magnetfältet kan avläsas utanpå skallen med hjälp av en enormt stor maskin som är extremt känslig för magnetfält. I maskinens konstruktion så utnyttjas flytande helium som är extremt kallt och därför också dyrt i drift, och bland annat därför så är det få ställen som kan hålla sig med en sån här maskin. Jag ser fram emot det här, för det ska bli intressant. Men jag är också lite fundersam över nog det här med att stoppa huvudet i en elektronisk apparat som hemskt få i världen egentligen har erfarenhet av att använda. Mia Liljeström här. Hon är forskare på lågtemperaturlaboratoriets hjärnforskningsenhet. Och hon har hållit till här i över 12 år. Först som studerande, sen som doktorand och nu som forskare. Hon tar mig fram till dörren där vi kan kika in på den stora vita apparaten. Ända in får man inte gå med inspelningsutrustningen.
Ingen magnetiskt in i rummet.
Nej.
För att de är jättekänsliga, de här sensorerna.
Ja.
Så att de blir vilda om man går dit med någonting. Någonting liksom magnetiskt.
Ja.
Sen tar det en stund för dem sen att lugna ner sig.
Och det mesta är magnetiskt? Är
det liksom. Mesta är magnetiskt. Allt som är av metall eller som det går någon ström i så genererar ett magnetfält. Men det där, vi kan bra stå här ett stycke utanför och titta lite in.
Ja, ja. Okay.
Det här är vårt magnetiskt skyddade rum. Eftersom det här är så pass känslig mätapparatur så behöver vi ha ett sånt här det här isolerat rum här som tar bort alla magnetstörningar från omgivningen, från elkablar och från trafik och allt möjligt sånt här.
Ja. Maskinen
och maskinen här är det här, består av en stol som försökspersonen sitter i. Och sen får man ha huvudet inne i en sån här hjälmformad grej.
Det ser ut som en jättetvättmaskin som man ska lägga huvudet in.
Den ser ut som en tvättmaskin eller kaffekokare eller en sån här. Och det där. Och inne här i den här stora behållaren så finns det flytande helium. Därför att i och med att det är så pass små magnetfält som vi mäter så behöver vi sådana supraledande mätare, och de behöver vara inne i flytande helium för att få de här supraledande egenskaperna. Och därför är den här apparaturen så stor, för vi behöver en lite större behållare med helium så att, att den hålls kvar, den här heliumen, här i ungefär en vecka och sen fyller vi på igen.
Idag finns det ett flertal olika apparater som hjärnforskningen använder sig av. Och i den här MEG-apparaten kan man faktiskt samtidigt också utnyttja en annan metod, nämligen EEG. Den där när man lägger någonting på huvudet som ser ut som en badmössa med elektroder. Och medan MEG står för magnetoenkefalografi så står EEG för
elektroenkefalografi. Och då mäter MEG, mäter magnetfältet, och EEG mäter det här samma elfältet som uppstår.
Men tillbaka till magnetfältet. En helt vanlig torsdag kan det se ut ungefär så här i din hjärna.
Om man tittar på en bild så då det här, går den här synsignalen först till det här i hjärnan, då till synområde i hjärnbarken. Och då det här strömmar det in joner i de cellerna som finns där vid hjärnbarken, och när det strömmar el så skapas det ett magnetfält runt den här svaga strömmen. Och det är det magnetfältet som vi mäter. Så det är exakt samma fenomen som om det går en ström till exempel i en elledning. Då skapas det också ett magnetfält runt den här elledningen. Men de här magnetfältena som vi mäter är jättesmå. Och det här, eftersom det är så pass små signaler, så behövs det jättemånga nervceller som på en gång är aktiva. Att man kan tänka sig att kanske en 10 000 celler som samtidigt är aktiva. Så då får vi en signal som vi kan mäta utanför huvudet.
Okej, man tittar på en bild av någonting. Och så aktiveras hjärnceller i olika områden av hjärnan. Och elektrisk, alltså, aktivitet uppstår där. Och kring den aktiviteten magnetfält. Som kan avläsas med den här apparaten. Och sen då? Vad kan man göra med det?
MEG används ju för tillfället mest i grundforskning. Det är dyra apparaturer, det finns inte på så jättemånga ställen i världen. Så det är mest sådana här forskningsenheter som använder det. Och då undersöker vi allt om hur hjärnan bearbetar olika ljud eller olika saker som man ser eller språk. Eller så att i kliniker så kan man tänka sig att det kanske epilepsi för det här undersökningen skulle vara sådana som man skulle kunna göra med EMG. Men mest är det liksom grundforskning om att hur fungerar hjärnan, vad händer när vi ser någonting, när vi gör någonting. Och då är det här just det att vi kan också mäta att när händer det. Nå, här gör vi ju mest då alltså grundforskning på friska personer, vuxna, men också på barn. Att till exempel hur barn lär sig läsa och sånt här kan vi lite undersöka. Och det här, sen med patienter så kanske man då skulle kunna undersöka till exempel afasipatienter som har problem med att producera tal. Och försöka få just en sån här liksom grundläggande förståelse att vad är det som är problemet. För det saknas ännu mycket kunskap om sånt.
Nåja, nu ska jag få testa på hur det känns. Ja, alltså det lär inte kännas alls på det viset. Maskinen påverkar inte hjärnan utan avläser bara naturlig aktivitet. Men jag ska få en känsla för hur undersökningar brukar gå till. Sitta i stolen, klämma in huvudet i kaffekokaren och sen räkna upp vilka tecknade bilder jag ser på skärmen framför mig.
Var och hur syns då hjärnbilden?
De ser vi sen på datorskärmen och då ser vi ju inte liksom en bild av hjärnan som så, utan vi ser de här tidsbundna signalerna, hur de fluktuerar. Mm. Så det här, då kommer vi att se en kurva som sen brant stiger upp vid de tidspunkterna som då det här det händer sån här informationsbearbetning i hjärnan.
Mia plockar fram programvaran på laboratoriets dator.
Ja, det här är alltså bildbenämning. Mm-hmm. Här är det här. Då visas det på skärmen olika bilder. Och sen får
personen
säga vad det är. Mm.
Jag kan som sagt inte banda det här eftersom ingen apparatur får föras in i rummet. Jag kan inte ens ha mina metallglasögon på mig utan får ett par plast. Och så får jag byta till joggingbyxor istället för jeans som jag har metall i sig. Det här är inget för den med anlag för klaustrofobi. Föreställ dig att du slår dig ner i en rejäl tandläkarstol. Sen pumpas stolen uppåt medan övre delen av ditt huvud försvinner in i ett hål ovanför dig. Ögonen blir dock nedanför så att du ser datorskärmen rakt framför dig. Innan EMG-undersökningen sätter igång så stängs med ett susande ljud en automatisk dörr till rummet. Och kvar finns bara jag i maskinen med mina magnetfält. Men Mia både ser och hör mig med hjälp av videokamera och mikrofoner, så det är lugnt på det viset. Och så börjar det visas bilder på skärmen framför mig. En tecknad bild av en anka. Och jag säger precis enligt givna instruktioner, anka. Och så ko, väska, bord, örn, får, häst, matta och så vidare. Jag hinner se cirka 100 tecknade bilder under den lilla stund jag sitter där. Och de facto var det inte alls otrevligt, trots att jag var så instängd. Det var ganska intressant att följa med mina egna reaktioner. Hur länge det tog innan jag kunde se vad bilden föreställde. Och sen att det gick snabbare när jag hade sett samma bild ju tidigare. Och det här är ett ganska vanligt fenomen.
Det är något som vi ser hemskt tydligt, att om man gör samma uppgift på nytt. Mm. Så då är faktiskt de här hjärnresponserna lite mindre. Mm. Att när man har så att säga lite en färdigt bearbetat, så går det lite snabbare, lite enklare.
Det går som från just något arbetsminne eller något sådant, jämfört med att första gången så måste man faktiskt se att vad är det där?
Mm. Det är svårt att säga liksom, att vilken process exakt är det som det här som gör att den här andra gången eller tredje gången eller fjärde gången man ser samma sak så är den här processeringen lite annorlunda. Mm. Men det är ett sånt fenomen som är väldigt känt.
Mm. Men liksom, vad är poängen med att de bilderna kommer på nytt då?
Det beror ju på lite experiment. Det som vi gjorde nu var ett demonstrationsexperiment, bara för att lite ge en känsla av att hur det är. Men det här fenomenet som heter priming då, så det är ju någonting som man kan undersöka också riktigt för att titta liksom, att vad händer när man lär sig eller något sånt här. Så det finns mycket olika saker man skulle kunna testa med sån paradigm.
Men spännande. Och det här, vad kan man nu se då på resultatet? Eller hur ser det ut för det första?
Vi kan titta här på våra kurvor. Så det som vi har här är en bild med ungefär 100 av, eller 200 av våra 300 sensorer. Och då kan vi se här nere på bilden, så ser man de sensorerna som finns här bak i hjälmen.
Ovanför. Det kan ge lite bakgrundsinformation på det viset. Det är en svart bakgrund, en bild som är svart och sen är det gula små streck, gula och röda små streck.
Mm. Och de här strecken eller kurvorna här beskriver vad som har hänt i hjärnan ungefär 200 millisekunder före bilden har blivit synlig, ända till en sekund efter att bilden har varit synlig. Mm-hmm. Och på den tiden så hinner du redan det här benämna det här objektet. Om det då har varit en kanin eller en stol eller en penna.
Och det här är liksom bilden på det viset av hela hjärnan eller huvudet. Mm. Och det pågår processer på alla möjliga håll samtidigt då?
Det gör det. Så det som vi kan se först är att när bilden kommer fram på rutan, så det område som först reagerar är synområdena som finns bak i hjärnan. Och då ser vi en tydlig det här peak den ungefär 150 millisekunder efter att bilden har blivit synlig. Då syns det tydligt att det bearbetas här vid synområdet. Senare så kan man se också det här responser som så att säga går liksom framåt i hjärnan. Det blir som en sån här aktivitetsvåg som sprider sig framåt. Det aktiverar såna här områden vid det här occipital- och temporalloben där man bearbetar just objekt. Och då kan det finnas på olika ställen i hjärnan, kan man bearbeta ansikten eller bokstäver eller olika sådana kategorier av objekt. Och då ser vi sen kanske en 250 millisekunder efter att bilden har blivit synlig, så ser vi hur dessa områden aktiveras. Sen ser vi ofta i sådana här uppgifter, så ser vi hur parietalloben aktiveras någon gång 300 millisekunder. Och sen sprider sig aktiviteten fram till frontalloben, och där kommer sen också talproduktionen med, att det kommer de här motoriska områdena i frontalloben. Som sen kanske en 400-600 millisekunder efter att bilden har blivit synlig aktiveras. Så då kan det ta kanske i vissa experiment kanske en 700 millisekunder sen att benämna den här bilden. Mm. Och då ungefär vid 700 millisekunder, så det som vi ser är faktiskt en störningen från musklerna, munnens muskler. Alltså de här sen stora kurvorna här framme närmare då käkmusklerna, så det är faktiskt störningar som har kommit från det att du har använt musklerna i ansiktet, så de behöver vi sen försöka städa bort från detta.
Men hur skiljer sig min bild från någon annans bild?
Faktiskt så tycker jag att det ser ganska bekant ut, ganska lika som de flesta personer som benämner bilder. Och det är ju det som vi försöker göra också, att vi vill ha en större grupp av människor som gör samma uppgift, så att vi kan säga att överlag i populationen fungerar på det här viset. Så vi har kanske 15 personer som kommer att göra samma uppgift, och sen söker vi sådana saker som är gemensamma för dessa personer.
Lite besviken är över att inte lärt mig något direkt nytt om just min hjärna. Men för att kunna göra det så skulle testet behöva göras helt sådär på allvar med ännu lite extra utrustning. Bland annat sensorer som mäter magnetfältet i ögonen. För det lär uppstå ett sånt när man blinkar och det stör resultatet. Så man räknar bort blinkningarna efteråt när man vet exakt när blinkningarna sker. I en så att säga riktig undersökning har man också elektroder på huvudet som hjälper till att matematiskt räkna ut mer exakt var i hjärnan en signal uppstår. Det görs alltid efteråt. Dessutom kombinerar man mätresultaten med en bild tagen med magnetkamera för att efteråt kunna visualisera de olika hjärnområdena och var det händer någonting när. Det vill säga, en enda undersökning är ganska omfattande. Men överlag är det alltså heller inte individuella skillnader som här är intressant, utan tvärtom just likheterna mellan de olika hjärnorna. Var och när en sak bearbetas av hjärnor i allmänhet.
Till exempel då inom språkforskningen får reda på att när bearbetar man betydelse av ord, när bearbetar man bara bokstäver och sen när man lär sig nya ord var i hjärnan då liksom sker den här inlärningen och hur påverkas det att vi lär oss nya ord och gör en aktivitet.
MEG-tekniken är ett område där finländare har specialkunnande. Just här vid lågtemperaturlaboratoriet hade forskats mycket i tekniken från 80-talet framåt. Och hjärnforskningsenhetens ledare, professor Riitta Harri, hör till de mest framstående MEG-experterna i världen. För tillfället görs dessutom apparaterna av ett finländskt företag.
Att den här MEG-apparaturen har mycket utvecklats här i det här laboratoriet från 80-talet framåt. I början hade de bara någon enstaka sensor och sen har de utökat antalet sensorer tills de på 90-talet sedan kunde tillverka den apparaturen som täckte hela hjärnan. Och sen har det blivit ett spin-off-företag som numera faktiskt tillverkar de enda MEG-apparaturerna i världen. Okay. Så det här är mycket finsk teknologi som har utvecklats och exporteras.